إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا اللهم ربنا زدنا علما اللهم انفعنا بما نقول واجعله حجة لنا ولا علينا يوم الحساب آمين أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا الحمد لله idag tänkte vi inshallah ta'ala börja gå igenom en ny bok och vi tänkte بإذن الله تعالى försöka komma hit varje fredag och gå igenom den här boken. Och lite kort bara om boken som vi har valt att gå igenom. Det är en bok som heter Sahih at-Targhib wa at-Tarhib. Och boken är egentligen bara Targhib wa at-Tarhib. Och den är skriven av en stor imam som hette Imam al-Mundhiri. Som levde för flera hundra år sedan. Och sedan så kom en av dagens lärda som heter Sheikh al-Bani, rahimallah al-Jami'. Och vad kan man säga, kategoriserade boken. Han tog de svaga haditherna och la i två volymer, två böcker. Och de som är sahih i tre volymer. Så hela boken är fem volymer. Yani khamsatu ajza, fem volymer. Och här har vi sahih. Volym 1, volym 2, volym 3. Så alla hadither i boken är sahih, alhamdulillah. Så man behöver inte oroa sig om det, vi behöver inte prata om att haditherna är autentiska eller inte, utan alla haditherna är autentiska. Tayyib, vad handlar då boken om? Det är en viktig fråga. Sahih, at-Targhib wa at-Tarhib. Ordet Targhib på arabiska betyder att uppmuntra. Att uppmuntra till någonting. Och Tarhib att avskräcka. Så boken handlar om alla hadither som uppmuntrar till en viss god gärning. Och alla hadither som avskräcker från en viss god gärning. Till exempel hadither som uppmuntrar till att göra salat. Om du ber, du får den här belöningen. Uppmuntra. Om du ber, inshallah du kommer till Jannah. Om du ber, du blir förlåten för dina synder och så vidare. Det uppmuntrar, eller hur? Och sen har vi avskräcker. Tarhib. Om du inte ber, ya wailak. Khalas, då får du de här straffen. Hadith, 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 hadith. Förstår ni? Så kapitlet, belöningen av att be. Kapitlet, straffet av att inte be. Så hela boken är uppbyggd på detta sätt. Och boken börjar med att tala om al-ikhlas, uppriktighet. Belöningen av al-ikhlas. Vikten av al-ikhlas. Sen faran av motsatsen till ikhlas. Och det är shirk, ria, ögonkänneri. Sen kommer kapitlet, belöningen av att följa profeten Sunna alayhi salam. Och sen kommer kapitlet, motsatsen till det. Vad är det? Faran av bid'a, innovationer. Eller hur? Och sen kommer kapitlet om belöningen av att studera och söka kunskap. För Allahs skull. Och sen kommer författaren börja gå igenom det som man kallar för tawib al-fiqhi. Att han går igenom frågor i uppdelat efter al-fiqh. De lärda har ju skrivit böcker som handlar om fiqh. Bestämmelser och regler kring hur vi ska dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Eller hur? Och dessa böcker börjar alla med att tahara, hur man ska rena sig. Wudu, hur man utför sina behov. Och sen kommer kitab al-salah, hur man ska be. Och sen efter kitab al-salah så kommer kitab al-zakat. Och sen siyam och sen hajj. Och sen kommer kapitlet om till exempel transaktioner, handel, tijara. Sen kommer kapitel om nikah och talaq och liknande. Så alla de här kapitlerna finns med i den här boken. Alhamdulillah. Och sen självklart är tawassu'a när han mashallah går in väldigt djupt. Och därför ibland kommer vi förkorta lite. Vi kommer ta bort vissa hadither som repeteras för att förkorta lite och förenkla för människorna. För hela boken i sig själv är kanske 3000 hadither någonting. Och att gå igenom det skulle ta flera år. Så inshallah. Och lägg också till där att i slutet av boken, när han är färdig med alla kapitel, så kommer han börja gå igenom al-akhlaq, god kategori. Belöningen av att ha god kategori. Faran av att ha dålig akhlaq. Belöningen av god karaktär och faran av dålig karaktär. Och sen exempel på detta. Och sen kommer han gå igenom tauba och zuhud. Belöningen av att göra tauba. Och sen kommer han gå igenom al-akhirah. Han avslutar boken med paradiset och helvetet. Hadither om paradiset och hadither om helvetet. Och den här uslub är jätteviktig. Att tarib och tarhib. Att uppmuntra och att avskräcka. Vart kommer detta ifrån? Vad är det asl?
Ja.
Det blir svedig.
Besvedig.
Bara på svenska föreläsningar. Men ibland vi läser hadithen på arabiska också. Inshallah ta'ala. Men vi brukar alltid säga för de som är zakallah khairan. Att man bra sätt att lära sig svenska. Att lyssna på föreläsningar på svenska. Taib. Frågan då. Att tarib och tarhib. Att uppmuntra och att avskräcka. Vad är grunden till det? Jo, grunden till det är Al-Quran al-Karim. Och självklart hela sunnan. Vi finner att i Koranen, den är mathani. Som Allah har sagt, Koranen är mathani. Alltså den repeteras. Eller att den nämner också motparter. Om ni tänker på det nästa gång ni läser Koranen. Varenda gång Allah nämner paradiset, han kommer nämna helvetet. Eller hur? Varenda gång Allah nämner halal, han nämner haram och liknande. Allah nämner bra människor, Allah nämner dåliga människor. Allah nämner goda egenskaper, Allah nämner dåliga egenskaper som man ska akta sig för. Hela Koranen är så här. Subhanallah. Och det här är någonting som är bra för oss människor. Att vi behöver uppmuntras och vi behöver avskräckas. För att vissa människor, det räcker för honom att du säger om du ber du får den här belöningen. Han säger, mashallah, jag kommer börja be. Men vissa människor säger, jag behöver inte den belöningen. Jag kommer inte be. Då behöver han avskräckas. Aha, du vill inte be? Halas. Den som inte ber, han är kafir. Den som inte ber, han kommer att straffas och så vidare. Så att han skräms. Och även det här på svenska, det kallas för piska och morot. Har ni hört det? Locka och avskräcka. Piska och morot. Han gör du någonting, mashallah, det finns belöning. Det är moroten. Gör du inte det här, det är piskan. Det är liksom med ett djur självklart, inte med människa. Att om du har ett djur, det har han med morot, han kommer. Eller hur? En häst eller liknande. Kommer han inte, man slår djuret lätt och djuret kommer att gå. Så piska och morot. Tarib och tarhib. Att uppmuntra och att avskräcka. Och den här uslub finner vi också genomsyra hela sunna. Då profeten a.s.w. använder denna uslub. Att han uppmuntrar och han avskräcker. Och det är något som vi alltid behöver ha i åtanke. Så det här är själva mawdu, yani hadithernas innebörd kan man säga. Och sen självklart att överlag studera profeten sunna a.s.w. är bland det bästa man kan göra. Att studera al-islam, att lära sig religionen. Det är en plikt för varje muslim. Och att studera profetens hadither a.s.w. är att studera al-islam. För al-islam är Koran och sunna. Allah azza wa jalla har uppenbarat Koranen och Allah har uppenbarat sunna. Det som profeten säger alayhi salatu wassalam. Al-kitab wa al-hikma, som Allah nämner i Koranen. Allah har uppenbarat al-kitab, al-Quran al-Karim och al-hikma, al-sunna. Det är också uppenbarelse från Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi tänkte då börja med att gå igenom första kapitlet. Och det är kitabul ikhlas. Kapitlet om uppriktighet. Mashallah. Och alla känner till begreppet ikhlas, eller hur? Surat al-ikhlas. Al-ikhlas betyder någonting som, på arabiska, någonting som är rent. Al-khalis betyder språkligt någonting som är rent. Okej? Och i den islamiska benämningen så är al-ikhlas uppriktighet, kan man säga. Uppriktighet. Att man har en ren avsikt. Och att man gör gärningen för Allahs skull. Till exempel, nu bad vi salat al-isha. Eller hur? Till vem bad vi isha? Till Allah subhanahu wa ta'ala. Då har man ikhlas. Eller hur? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbul alamin. Säg, min bön, min andakt, min välfärd och mitt offer är för Allah. La sharika la. Utan att sätta någonting vid Allahs sida. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ. De blev endast beordrade med att dyrka Allah uppriktigt i sin religion. Så islam är din och ikhlas. Religionen av uppriktighet. Hela islam kretsar kring el-ikhlas. Ett tawhid. Att särskilja Allah subhanahu wa ta'ala. Och inte sätta någonting vid Allahs sida. Och vad är då ibland för att förstå sig på saker och ting? Vad är motsatsen till ikhlas? Ja. La, fi kalima. Finns ett ord. Motsatsen till el-ikhlas. Till exempel, nu bad vi inshallah isha med ikhlas. Om en person ber för att visa upp sig. Ria, precis. Han bad för att visa upp sig. Nu ska folk se hur fint jag ber. Jag hoppas folk kommer prata gott om mig. Jag hoppas pappa kommer ge mig lite pengar eller något sånt. Jag har gjort salat. Nej, han bad inte för Allah. Han bad för att visa upp sig. Det är ria, ögonkänneri, show off. Och den gärningen accepteras inte, som författaren kommer att nämna sen. Tayyib. Så Kitab al-Ikhlas, kapitlet om uppriktighet. Och han börjar med det för att det är det viktigaste. Har du inte ikhlas, det spelar ingen roll. Om du gör wudu, om du ber, om du fastar, du åker till Mekka, det kommer inte accepteras. Så en förutsättning för att alla gärningar som nämns i denna bok ska accepteras är att man gör dem med uppriktighet för Allahs skull. Är vi med? Inshallah, vi kommer att fördjupa oss i detta ämne. Och han säger då at-targhib fi al-ikhlas wa sidq an-niyya as-saliha. Uppmuntran att ha uppriktighet, ärlighet och en ren avsikt, en god och korrekt avsikt i det man gör. Och han börjar med att nämna hadith Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, där han säger att jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga. Och denna första hadith är ganska lång. Så jag kommer att läsa den, översätta den. Och sen kommer vi inshallah förklara den. För syftet är inte bara att jag kommer hit och läser 10 hadither och åker hem. Det kan ni göra hemma. Syftet är att vi läser och vi förklarar. Men vad är det vi lär oss av dessa hadither? Den första hadithen här är en berättelse. En berättelse om Bani Israel. Det finns många lärdomar från denna berättelse som vi kan ta åt oss. Och försöka göra samma sak. Är det någon misstag som har skett? Vi ska inte göra samma misstag. Eller hur? Det handlar inte bara om att läsa mycket. Jag läste 20 hadithen. Det handlar om att läsa, lära sig, att förstå, reflektera. Och samma sak är det med Koranen. Koranen och sunna ska läsas och förstås och implementeras. Så det handlar inte om hur mycket vi går igenom. Utan det handlar om att gå igenom och att ta nytta av det man lär sig. Eller hur? Så, tillbaka till hadithen. Och här berättas det då att profeten alaihi salatu wassalam sa att 3 personer från de som levde innan er var ute. Och det här var från Bani Israel. De var ute och det började regna. Så de tog skydd i en grotta. Och när de gått in i grottan så täcktes ingången direkt av ett stort stenblock som blockerade hela utgången till grottan. Och då så säger en av dem, idag kommer ingenting att rädda oss från detta tillstånd, vi kan inte ta bort stenblocket, förutom våra goda gärningar. Att vi åkallar Allah med de goda gärningar som vi har gjort. Och det här kallas för ett tawassul, som vi inshallah kommer att prata om. Yani, de ber Allah, jag har gjort den här goda gärningen, rädda oss från våran situation. Så 3 personer. Och då säger en av dem, å Allah, jag hade 2 föräldrar som var väldigt gamla. Och jag brukade alltid låta dem dricka mjölken på kvällen innan mina barn och min familj. De fick alltid dricka den mjölken som jag mjölkade först av alla, före mina barn och före min familj. Och en dag när jag var ute och jobbade så hamnade jag långt bort. Jag kom långt bort och kom inte hem förrän sent på kvällen. Och då hade mina föräldrar somnat. Jag mjölkade när jag kom hem och gick för att ge dem mjölken. Och när jag kommer till sängen så ser jag att de har somnat. Och jag ville inte låta någon dricka mjölken före dem. Barn eller familj eller någonting. Så jag stod med mjölkskålen vid där sängen tills de vaknade på morgonen. Jag stod hela natten med mjölken vid föräldrarnas säng. Hela natten tills de vaknade på morgonen. Och mina barn drog i mina kläder i törst och hunger. De ville ha mjölk. Men ingen skulle få mjölk före mina föräldrar. Och så säger han, å Allah, in kunta fa'alta dhalika ibtigha'a wajhik. Å Allah, om jag gjorde detta uppriktigt för dig, när jag sökte ditt ansikte, så rädda oss från den situation som vi nu befinner oss i. och ta bort den här stenen från oss. Och då flyttade stenen lite grann på sig. Men de kunde fortfarande inte komma ut. Det blev en springa, en öppning. Men det räckte inte. De kunde inte komma ut. Och så sa profeten alaihissalam, och då säger den andra personen från dem: "Och Allah, jag hade en kusin, en flicka, en tjej, som jag älskade mer än alla människor. Jag var kär i den här flickan. Och jag ville ha henne för mig själv. Alltså jag ville vara intim med henne. Men hon vägrade. Tills att hon ett år drabbades av hungersnöd. Och vissa hadithen nämner att han insisterade flera gånger: gör zina med mig, gör zina med mig. Jag kommer betala dig, du kommer få pengar. Och hon tackade hela tiden nej. Hon sa nej, det går inte. Det är haram. Tills ett år då hon drabbades av hungersnöd. Hon svälte. Och då kom hon till mig. Och hon fick då 120 dinar av guld. Och det är jättemycket. En dinar av guld idag, det är 4 gram guld ungefär. Det här motsvarar nästan 160 000 kronor med dagens valuta. Så hon fick de här pengarna på villkor av att hon skulle låta mig göra zina med henne. Så hon gick med på det. Och när jag låg över henne och precis skulle gå in i henne, så säger hon: jag tillåter dig inte att bryta ringen, att ni penetrerar i mig, illa bihaqihi, förutom med rätt. Och i en annan hadith, hon började gråta. Och hon säger: inni akhafullah, jag är rädd för Allah. Och hon säger: du får inte göra det här utan haq, genom nikah, att du gifter dig. Och då lämnade han henne, fansaraftu anha, trots att hon var den mest älskade personen till mig. Och jag lämnade guldet till henne. Han gjorde inte zina, och han lät henne behålla guldet. Och så säger han: åh Allah, om jag gjorde detta för din skull, med uppriktighet sökte ditt ansikte, så rädda oss från den situationen som vi befinner oss i. Och då flyttade stenen återigen lite grann på sig, men de kunde fortfarande inte gå ut. Och då säger den tredje personen: åh Allah, jag anställde en person som jobbade åt mig. Och jag gav alla de som jobbade åt mig deras lön. Förutom en person. Och den här personen gick. Och vissa hadith nämner att han var missnöjd. Han tyckte lönen var för lite. Han hade jobbat mycket. Och han fick samma lön som de som jobbat mindre än honom. Så den här mannen gick iväg utan att ta sin lön. Så han sa: jag började investera hans lön. Och det sägs att hans lön var ris och säd och liknande. Så han planterade riset och planterade säden och det växte. Och det kom ännu mera säd som han planterade och det växte. Och han köpte med de här pengarna kor och får och kameler. Och de här korna och boskapen fick barn. Och sen så kommer mannen tillbaka efter flera år. Och han säger: jag vill ha min lön. Och då så säger den här mannen där: hela den här dalen med kor, kameler och får, det är din lön. Så mannen säger: skojar du med mig? Han skulle få några kilo ris som lön. Så han får: det här är värt flera hundratusen. En boskap. Han skojar du med mig? Och då så säger den här mannen: ta allting. Allting är ditt. Så han tog allting. Han sa inte: jag tar några kor, jag förtjänar inte mer. Han tog allt. Och så gick han därifrån. Och då så säger den här mannen: åh Allah, om jag gjorde detta för din skull, för att söka ditt ansikte, ni uppriktigt, så rädda oss från den situation som vi befinner oss i. Och då ni flyttade stenblocket så att de kunde gå ut från grottan. Och där slutar hadithen. Den här hadithen handlar då om mu'minin, troende personer från Bani Israel. Och de var ju också muslimer. Vi muslimer tror ju inte att de som följde tidigare profeter tillhörde någon annan religion än islam. Vi tror inte att det finns något som heter judendom eller kristendom. Utan alla profeters religion har alltid varit el-islam. De som följde Mosa, Ben Israel, var muslimer. De var judar som folk, men inte som religion. Judar är ett folk. Och inte en religion. På samma sätt som araber är ett folk och inte en religion. Idag du hittar araber som är kristna, som är muslimer, som är ateister. Så att bara för att man tillhör tillhörighet, en etnicitet, betyder inte att man är från en religion. Så Ben Israel var muslimer, som alla nämner i Koranen. Wa nahnu lahu muslimun, yani wa inna dina inda Allah al-islam. Så alla religioner, alla profeter var muslimer. Så de här personerna från Ben Israel var då ute och gick ute på landet någonstans, jobbade eller någonting, reste. Och det kom mörker och ett hårt regn. Två saker. Mörker och regn. Kunde inte ta sig hem. Det spöregnade, det finns ingen belysning. Så de tog då skydd i den här grottan. Och så fort de kommer in i grottan så ramlar ett stort stenblock och täcker ingången till grottan. Det här var något som alla ville. Så då kommer den ena av dem med det här förslaget. Idag eller nu måste vi göra dua till Allah subhanahu wa ta'ala att han ska rädda oss från den här situationen. Och det är det enda rätta att göra. Man ska alltid vända sig till Allah azza wa jalla och be Allah om hjälp. Men här, inte bara att de gör dua och säger Allah rädda oss från vår svåra situation. Utan de säger också här vi ska göra dua och nämna några av våra goda gärningar. Och det här kallas för ett tawassul. Att man medlar till Allah med att nämna någonting gott man har gjort. Som till exempel alla nämner i Koranen. Den här duan som profeterna gjorde. Och Allah, vi har trott på dig, så förlåt oss för våra synder. Det är tawassul. Yani, för våran iman på dig, förlåt oss för våra synder. Och det här är tillåtet i islam. Och det här är inte imtinan. Att du säger, ja Allah, jag har gjort någonting för dig, gör någonting för mig. Eller Allah, du skyldig mig någonting. Ja, Allah inte skyldig oss någonting alls. Utan det är bara att, ja Allah, jag gjorde detta uppriktigt för din skull. Så ge mig denna belöning. Taib. Och det här är då tillåtet. Det här är en tawassul som är okej. Och det finns tawassul som inte är okej i islam. Och det är att man till exempel säger, åh Allah, jag ber dig vid den här personen att du ska göra sig också. Till och med om du säger, Allah, jag ber dig bijah med profetens status. Det är inte heller tillåtet i islam. Vi ber inte Allah med någon status. Eller att vissa gör tawassul med döda människor. De går till graven och de säger, ja fulan, du som ligger här begravd, gör dua för mig hos Allah. Han säger, jag medlar till Allah med den här personen. Han är bättre än mig. Hans dua är accepterad. Så får du inte heller resonera. I islam ber vi inte till döda människor. I islam ber vi till vem?
Allah.
Till Allah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Idha sa'alta fas'alillah. Om vi ber Allah. Och vi ber ingen annan. Vi har ingen medlare mellan oss och Allah subhanahu wa ta'ala. Och de döda människorna, profeten alaihi wasallam har sagt, idha mat ibn Adam inqata 'amaluhu. Om människan dör så slutar hans gärningar att öka. Det vill säga den som är död, han kan inte be, han kan inte fasta, han kan inte göra dua. De som ligger i graven, även om de kan höra det, de kan inte höra det, men även om de kan höra det så kan de inte göra dua för det. Utan de är i behov av att vi gör dua för dem, att Allah ska förlåta dem, Allah ska ge dem paradiset och liknande. Så det här konceptet av att gå och be döda människor, det är helt fel. Saknar grund i islam. Utan i islam ber vi till Allah subhanahu wa ta'ala. Men det är tillåtet att fråga en levande människa. Bror, ja akhi, kan du göra dua för mig? Det är tillåtet. Det är alltid bäst att göra dua själv. Men det är tillåtet att säga, akhi, kan du göra dua för mig? Om personen är salih, han är religiös. Så här ber de då till Allah azza wa jalla med att nämna deras goda gärningar. Och den första personen som ni hörde, han bad Allah azza wa jalla att rädda dem från deras situation på grund av hans birrul walidain, att han var god mot sina föräldrar. Och det här är en av de bästa gärningarna i islam, att vara god mot sina föräldrar, lyda sina föräldrar, respektera sina föräldrar och att tjäna och ta hand om sina föräldrar. Det här är en av de bästa gärningarna som finns i al-islam. Birrul walidin. Och en av de grövsta synderna är uququl walidin. Att vara olydig mot sina föräldrar. Och kolla på den här mannen, vad han gjorde för någonting. Han kommer hem trött. Sent på kvällen. Hans föräldrar är gamla och kan inte ta hand om sig själva. De behöver någon som hjälper dem. Så han går och mjölkar. Han har barn, han har familj. Och man har den här vanan att föräldrarna kommer först. Pappa och mamma kommer först. Kommer före mina barn, kommer före min fru, kommer före alla. Föräldrarna är viktigast. Och det är så man också ska resonera. Att föräldrarna har den största hack över en person. Så han kommer då och har den här vanan att de ska alltid dricka först. Och här hade de somnat, för det var sent på kväll. Men han vill inte bryta den här vanan och traditionen och den här goda gärningen av att låta föräldrarna dricka före barnen. Så han ställer sig hela natten, står han vid sängen, inte sitter, står och håller den här skålen med mjölk tills de vaknar på morgonen. Samtidigt som hans barn drar i hans kläder för att de vill dricka mjölken. Men han vill inte att någon ska dricka mjölken före hans föräldrar. Är inte det här en god gärning? Subhanallah. Det blir al-walidain. Men samtidigt ska det inte misstolkas som att han försummar familjens rätt. Barnen de får mjölk. Frun får mjölk. Men det här handlar om vem får först. Förstår ni? För islam har gett alla dess rättighet. وَعَعْتِي كُلِّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ. Föräldrarna har rättighet, barnen har rättighet, frun har rättighet, dina djur har rättigheter. Men vem har störst rättighet? Det är föräldrarna. Så han vill inte låta någon dricka före sina föräldrar. Och står då hela natten tills de vaknar och låter då föräldrarna dricka först av alla. Och då säger han, ja Allah, om jag gjorde detta, ibtira'a wajhik, för din skull, yani ikhlas, uppriktighet, så rädda oss från våran situation. Och här är varför författaren nämner den här hadithen. Kapitlet om uppriktighet. Och han säger vad? Uppriktighet. Att han gjorde detta för Allahs skull. Hade han inte gjort det för Allahs skull, Allah hade inte accepterat hans dua och Allah hade inte flyttat på stenen, eller hur? Men då han gjorde det för Allahs skull, accepterades duan och Allah flyttade på stenen. Och det bevisar vad? Att utan uppriktighet accepteras inte dua. Och med uppriktighet accepteras inte dua. Så uppriktighet är ett måste när man gör en god gärning och när man gör dua till Allah subhanahu wa ta'ala. Och den andra mannen, och det här vill jag att ni ska komma ihåg, vad var den första goda gärningen? Det var birrul walidain, att han var god mot sina föräldrar. Och det är någonting man alltid ska ha med sig. Att man ska alltid försöka så gott man kan vara god mot sina föräldrar. Och det finns inte att du har gjort tillräckligt. Nu har jag har betalat tillbaka skulden till mina föräldrar. Vet ni? Profeten alaihissalam nämnde, när kan man säga att en person har betalat tillbaka skulden till sina föräldrar? Khalas, du har gjort allt. När kan man säga att en person har, khalas, han är färdig med sina föräldrar? När?
Aldrig.
Jo, det finns en gång. Nej? Precis. Det är om någon skulle ta dina föräldrar och göra dem till slavar. Som det fanns förr i tiden, slavar. Och du hittar dina föräldrar på marknaden. Man säljer dem. Och du köper dem och släpper dem fria. Chalas, då. Då har du, du har betalat tillbaka. Skulden kan man säga. Men även då ska du ändå fortsätta. Så det vill säga att du kan typ aldrig gengälda dina föräldrar. Du står i skuld till dem hela livet. Så ska du behandla dem väl. Och det går ju tillbaka till seden i landet. Besöka dem, ha kontakt med dem, hjälpa dem ekonomiskt. Hjälpa till i hemmet och liknande saker. Göra dua för dem. Respektera dem, inte höja rösten mot dem och liknande saker. Det här är från birrul walidain. Och det här är också en av de gärningarna i islam som har en påskyndad belöning i detta liv. Alla goda gärningar i islam som accepteras kommer du att belönas för i nästa liv på domedagen. Eller hur? Som Ali radiallahu anhu sa, han sa för yawm amal wala hisab. Idag agerar vi, men det finns inget räkneskap. Wa gadan hisab wala amal. Yani jaza wala amal. Och i nästa liv belönas du utan att agera. Så här, vi gör massa saker. Nu vi ber, men vi ser ingen belöning. Eller hur? Men det finns vissa goda gärningar vars belöning påskyndas i detta liv. Och en av dem är att vara god mot föräldrarna. Silat och rahm wa birrul walidin. Att man är god mot sina föräldrar. Där kommer belöningen påskyndat i detta liv. Och därför så sa profeten alaihissalam att den som vill leva längre och ha mera pengar ska hålla släktbanden eller vara god mot sina släktingar och sina föräldrar. Ja? Och här nämndes då i hadithen vad? En yamuddalahu fi umrihi, att han ska få ett längre liv, och en yamuddalahu fi rizqihi, och att han ska få mera försörjning. Och därför subhanallah, om du ser en person som är god mot sina föräldrar, wallahi, även om han inte gör andra saker från religionen, han har brister, du kommer se att han har baraka i sina pengar och sitt liv. Och till och med det nämndes en hadith att en person är fajr, han är en syndare, men han är god mot sina föräldrar och sina släktingar, Allah kommer att ge dem baraka i familjen. Till och med om han är en syndare, subhanallah. Och du ser motsatsen, uquq, olydnad, om en person är olydig mot sina föräldrar, kaxig, uppkäftig, trotsig, Du ser att personen är straffad i dunja. Han har ingen baraka i sitt liv. Han har inga kompisar, han är ogillad av folk och liknande saker. Och därför, hämta till mig. Biografi, yani tarajum. Från ulema som har levt innan. Islams stora ulema. Det står alltid, وَكَانَ بَرَّمْ بِوَالِدِهِ. Han var god mot sina föräldrar, han var god mot sin mamma, han var god mot sin pappa. Imam Bukhari och liknande. Du kommer alltid hitta detta i deras biografi. Förutom om de växte upp föräldralösa. Och som han alla ger baraka tillbaka. Så det här är någonting som är jätteviktigt. Att man är god mot sina föräldrar. Taib, den andra goda gärningen som nämndes i denna hadith, det var al-iffa, kyskhet. Och kyskhet är ett ord som jag tror håller på att glömmas bort från svenska ordlistan. Många kanske hör ordet för första gången. Kyskhet. Har ni hört det förut? De skakar på huvudet. Kyskhet betyder att man inte gör zina. Man gör inte otukt. Utan man har bara intima förhållanden inom äktenskapet. Man har inte pojkvän, man har inte flickvän. Okej? Okay? Det är al-iffa, kyskhet. Och den här mannen nämnde då att han hade en kusin. En flicka, en kvinna som han var otroligt kär i. Hon var säkert jättevacker. Och han ville ha henne mer än allt. Men hon vägrade. Hon vägrade. Så han försökte hela tiden muta henne med pengar, locka henne med pengar och liknande saker. Men hon vägrade. Tills hon hamnade i hungersnöd. Tills hon svälte. Hon hade inga pengar alls. Och då såg hon det som kanske enda sista utvägen. Att rädda sig själv, rädda sitt liv och sin familj och liknande. Alltså, gör zina med mig. Men, ja, ni för att rädda livet. Och då skulle hon då få som kompensation 120 dinar, guldmynt. Och vi sa det här motsvarar idag mer än 100 000 kronor. Jättemycket pengar. Och när mannen väl är över henne och ska göra zina med henne, så börjar hon då gråta. Och säger, jag är rädd för Allah. Och säger att, gör inte det här utan haq, utan rätt igen. På ett förbjudet sätt. Och här får sig mannen en tankeställare. Och det är att hon är fattig. Jenny nästan svälter. Är i behov av pengar. Och hon säger de här orden. Och jag är rik. Jag har mycket pengar. Och jag, Jenny, hålls inte tillbaka från att göra detta. Det borde vara tvärtom egentligen. Men hur i hela världen? Han fick en tankeställare. Så han fruktade Allah subhanahu wa ta'ala. Och han lät henne vara. Och inte bara att han lät henne vara. Han kunde göra det och sen ta pengarna och säga gå härifrån. Utan han gav henne pengarna. Och sen lät henne gå. Och han gjorde detta för Allahs skull. Det är när han lämnade att göra zina. Trots att han hade möjligheten. För Allahs skull. Och Allah då accepterade denna gärning och flyttade på stenen. Så det här är en god gärning. Och här talar de lärda av dygden av kyskhet. Att inte göra zina. Att avstå från att göra zina. Det är en av de bästa gärningarna i islam. Och speciellt om man har mycket lust. Och speciellt om det är enkelt att göra zina. Som det är i dagens samhälle. Om man då står emot så är belöningen enorm. Är det någon av er som kan en annan hadith som nämner belöningen för kyskhet? Du svarade sist. Ingen annan? Varsågod.
Det skuggar utav Allahs tron på domedagen.
Mashallah. Vi har en, mashallah, jätteduktigt bror. Det är en av de sju som kommer att få Allahs skugga på domedagen. Då det inte finns någon annan skugga. Så kommer den personen som lockades av en vacker kvinna med status till att göra zina. Och han svarade, inni akhafullah. Jag är rädd för Allah. Den här, det brukar vara tvärtom. Mannen försöker locka kvinnan. Här mannen är ung. En vacker kvinna med status kommer till honom. Och bjuder honom att göra zina. Saker är underlättat. Och lockelsen finns. Hon är vacker, hon har status. Det är en man söker oss en kvinna. Men han säger inni akhafullah. Jag är rädd för Allah. Jag avstår. Subhanallah. Och då får han den här belöningen av att skuggas under Allahs skugga på domedagen. Mashallah, han är unik status hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så al-iffa, kyskhet, har en otroligt hög status i el-islam. Och speciellt när man är ung. Lockelserna är många. Det är underlättat. Och därför nämner de lärda att ju större lockelsen är, ju lättare det är att göra synden. Och du står emot, ju mer belöning får du. Hänger ni med? Att här saker underlättas, men du motstår. För Allahs skull. Trots att du enkelt kan göra det. Belöningen är enorm. Idag, att gå och kolla på haram på internet är jätteenkelt. Du klickar på några datan och kallas. På mobilen, det öppnar sig. Allt haram i världen öppnar sig. Att motstå, inshallah, belöningen är enorm. Eller hur? Belöningen är enorm. Flickvänner, pojkvänner, det är vanligt. Men du motstår, belöningen är enorm. Förstår ni? Så det här är en gärning som man ska tänka på. Och den tredje goda gärningen, det är al-amana och al-ihsan. Den tredje mannen var affärsman. Anlitade folk och han gav dem deras lön. Men den här mannen gick då utan att ta sin lön. För att han var missnöjd över lönen och kommer tillbaka efter flera år. Och då har den här mannen investerat hans lön. Eller amana, att han får sin lön. Det han skulle ha fått, han får det. Det är amana. Men han investerade lönen så att pengarna växte. De gav avkastning. Och han gav honom all avkastning. Det här är ihsan. Det här att han gör någonting gott för den här mannen. Så han gav honom då hans lön. Och allting utöver det. Och Allah subhanahu wa ta'ala räddade då dessa tre personer från deras svåra situation. Och den här hadithen, kära bröder och systrar, bevisar också en till viktig sak. Och det är att Allah azza wa jall kan testa folk på olika sätt. Eller hur? Man kan hamna i en knipa, man kan hamna i ett test. Och då ska man vända sig till Allah subhanahu wa ta'ala. Och hadithen bevisar också el-karamat, att Allah kan låta mirakel ske. Här är du instängd i en grotta. Idag, vad skulle hända? Räddningstjänsten kommer och brandkåren kommer och man ska ta sönder stenen, jag vet inte vad, eller hur? Här med dua till Allah azza wa jall och stenen flyttar sig. Inte det här ett mirakel? Det är ett mirakel, subhanallah. Och det är också en indikation på att vi ska aldrig underskatta dua. Vissa gör det. Man säger, vadå dua? De har stora problem. Men vadå dua? Vad är dua för något? Det viktigaste du kan göra till Allah subhanahu wa ta'ala. Eller hur? Man ska aldrig underskatta dua. Profeten alaihissalam säger Laysa shay'un akramu ala Allahi mina dua. Det finns ingenting mer nobelt hos Allah än dua. Och han sa att dua huwa al-ibada. Dua är dyrkan. Yani det är kärnan, grunden till dyrkan är dua. Att vända sig till Allah azza wa jall och be Allah azza wa jall uppriktigt. Så man ska aldrig underskatta dua hur stora problem du än har. Eller hur? Och hadithen bevisar också att man ska aldrig underskatta en god gärning. Här, gärningarna som gjordes, vissa av dem kanske inte så, kan ses som speciellt stora. De är stora, alhamdulillah. Men en händelse. Birr al-walidain gav en sån här otroligt stor belöning. Den var uppskattad av Allah, han gjorde den med uppriktighet, Allah accepterade den. Och den gav en stor belöning. Eller hur? Den andra personen investerade lite pengar. Det blev mycket. Han gav personen den här stora lönen. Med uppriktighet, det blev en stor belöning. Den tredje personen hade kyskhet, avstod från zina. Med uppriktighet, det blev en stor belöning. Så man ska aldrig se ner på en stor, eller man ska aldrig se ner på en liten gärning. Och här säger de lärda vad? Att en liten gärning med uppriktighet ger en stor belöning hos Allah subhanahu wa ta'ala. En stor gärning utan uppriktighet ger noll belöning hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och kanske till och med ger ett straff för att man inte gjorde den för Allahs skull. Hänger ni med? Så el-ikhlas, el-ikhlas. Allt är viktigt. När man ska göra en gärning, rannsaka dig själv, rannsaka dina avsikter, dina intentioner. Varför gör jag denna gärning? Tänk på det. Och underskatta aldrig. Tänk aldrig att det här är någonting litet. Ni vet alla hadithen om mannen som tog bort en kvist från vägen. Eller en gren. Vad blev hans belöning? Jannah. Och att ta bort en gren som är skadlig från vägen är den minsta goda gärningen du kan göra. Den minsta eller sista egenskapen av el-iman. Trots det så gav det honom paradiset. Att han tog bort en gren från vägen. Så man ska aldrig underskatta en god gärning. La tahqiranna min al-ma'ruf shay'an. Ittaqin nar walau bi shaqq at-tamra. Profeten alaihissalam sa: underskatta aldrig en god gärning. Även, och han sa, rädda er själva från elden även om det är med en halv dadder. Det finns inga gärningar i islam som är för små. Alhamdulillah, man gör stora gärningar, små gärningar och försöker alltid ha ikhlas, uppriktighet till Allah subhanahu wa ta'ala. طيب. Nästa hadith berättas från Abu Faris, där han sa att en man sa: ja Rasulullah, mal iman, vad är iman? Och då så sa profeten alaihissalam: al-ikhlas, uppriktighet. Och denna hadith är sahih. Al-iman, som vi alla vet, är tro, tal, handling. Det är att tro på Allah, hans änglar, hans böcker, hans sändebud, domedagen och liknande. Och al-ikhlas är här uppriktighet. Och det går tillbaka till den viktigaste aspekten av al-iman, vilket är att tro på Allah subhanahu wa ta'ala. Det är grunden till våran tro. Uppriktighet. Att tro korrekt om Allah och att särskilja Allah i dyrkan. Eller hur? Och när profeten alaihissalam här säger att al-iman, våran tro, är uppriktighet, då är det, tro handlar om mera saker än uppriktighet. Men då han säger att tron är uppriktighet, så är det en indikation på att det är den viktigaste egenskapen av tro. På samma sätt som då han säger till exempel al-hajj och arafa. Att stå i arafa är hajj. Men att göra hajj, det är mera sak. Men vad är det han säger? Det viktigaste av hajj är att stå i arafa. Och samma sak hadithen, att du'a huwa al-ibada. Dyrkan är du'a. Är dyrkan bara du'a? Nej, det är inte. Det är att fasta, betala zakat, åka till Mekka. Men det är kärnan av dyrkan. Det är den bästa dyrkan. Och samma sak här. Vad är kärnan av en iman? El ikhlas. Uppriktighet. Han nämner också hadith Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Där profeten alayhi salatu wasalam säger: må Allah ge skönhet eller ljus i ansiktet till en person som hör vad jag sagt. Memorera det. För det kan hända att en person bär på kunskap utan att ha förståelse. Och det finns tre egenskaper. Om en person har dem, så kommer hans hjärta inte att bedra eller svika. En person kommer att ha ett rent hjärta. Och det första är ikhlasu al-amalu lillah. Att man gör uppriktiga gärningar för Allahs skull. Och den andra är munasahatu al-a'immatu al-muslimin. Att man ger uppriktiga råd till de muslimska ledarna. Och den tredje, wuluzum jama'atihim, och att man håller sig till deras samhållighet, deras enighet. Fa inna du'a'ahum yuhitu min wara'ihim. För deras du'a accepteras med deras sammanhållning. Så han nämner profeten alaihissalam i denna hadith. Han gör du'a. Du'a för vem? För den som lär sig hans hadither. Och den här hadithen, ja ikhwa, är en uppmaning till att memorera hadithen. Att lära sig profeten sunna alaihi salatu wassalam. Vare sig du förstår dig på hadithen eller inte. Det är bra att förstå sig på, självklart. Det är liksom frukten av kunskapen. Men även om du inte förstår dig på hadithen, så får du denna belöning. Om du förmedlar hadithen vidare, så som du har memorerat den. Så om du tar en hadith, du lär dig den utan till och förmedlar den vidare, så har profeten alaihissalam gjort dua för dig. Att Allah ska ge dig ljus eller skönhet i ansiktet. Behaglighet. Eller naddar Allah, yani skönhet, ljus eller behaglighet i ansiktet. Definitivt i nästa liv. För den som yani sysselsätter sig med att memorera hadither och att förmedla dem vidare, kommer att få ett ljus i ansiktet på domedagen. Kommer vara vacker. Och särskilja sig bland resten av folk på domedagen. Och en person kan även få denna belöning i detta liv. En person som är en muhaddith. Som ständigt sysselsätter sig med sunna, att memorera den och att förmedla den vidare. Den här personen kommer att ha som ett ljus i ansiktet. Om Allah azza wa jal vill, även i detta liv. Och sen så nämnde profeten alaihissalam tre goda egenskaper. Och vad som menas här är att om du har dessa tre egenskaper kommer du att ha ett rent hjärta. En den som har dessa tre egenskaper, han har ett hjärta som är skonat från agg, hat, sjukdomar och liknande. Och vilka är de här tre egenskaperna? Den första är uppriktighet i hans agerande och hans gärningar. Den viktigaste. När han gör någonting avser han Allah Azza wa Jal. Den andra egenskapen är att han ger råd till de muslimska makthavarna. Vi som muslimer tror på att vi måste ha en ledare. Vi tror inte på samhällen som bygger på anarkism eller laglöshet. Där alla bara lever huller om buller. Det är en kalabalik, laglöst. Vilda västern funkar inte. Även vilda västern har någon form av makthavare. Och därför så kallar islam till enighet. Eller hur? I Koranen. Vi finner så många verser som kallar till al-ulfa och al-jama'a. Att vi ska vara enade som muslimer. Och därför så sa de lärda från förr att det finns ingen jama'a utan imam. Du kan inte hålla ihop folk om det inte finns ett ledarskap som håller ihop människorna. Och det finns inget ledarskap utan lydnad. Om en person är ledare och inte har någon makt, hans ledarskap är i onödan. Så ingen ledare, ingen enighet utan ledare. Och ingen ledare eller ledarskap utan lydnad. Ja? Så självklart lydnad så länge det inte går emot Koranen och Sunna. Och det här vet vi alla. Att vi ska lyda de muslimska makthavarna så länge de inte uppmanar till synd. Eller hur? Atti Allah wa atti Rasul wa ulil amri minkum. Allah har sagt i Koranen, lyd Allah. Lyd sändebudet och de som har givits auktoritet över er. Är ni makthavarna? Och det finns jättemånga hadithier om detta. Att lyda de muslimska makthavarna. Så länge de inte uppmanar till haram. Om någon muslimsk kung eller president eller khalifa säger till muslimer att göra haram, då ska vi inte lyda honom. Men om han säger saker som är från religionen så måste vi lyda honom. Och om han säger saker som är mubah, som är tillåtna, då måste vi också lyda honom. Som till exempel att man inför trafikregler. Du får inte köra mot rött. Står det här i Koranen och Sunna?
Nej.
Taib, måste vi lyda honom?
Ja.
Ja. Vi måste lyda honom. Nej. Man måste lyda honom. För det går inte emot Koranen och Sunna. Förstår ni? Så länge det inte går emot Koranen och Sunna och det är för folks bästa så måste vi lyda makthavaren. Taib, han säger, makthavaren säger ingen får fasta ramadan. Ska vi lyda honom?
Nej.
Och det här som han alla det hände i Tunisien tror jag. För 20-30 år sedan.
Kina någonting.
Ja, Kina alla någonstans. Tunisien, muslimsland. Den Bourguiba man heter som dog. Han sa ramadan, ingen ska fasta. Vi behöver arbeta, vi behöver styrka i landet. Folk måste jobba. Fasta ni blir svaga. Så han sa ingen ska fasta den här ramadan. Så han hämtade muftin som ska ge fetwa på tv. Och säga till folk, det här är bra, islam, ingen behöver fasta, ni ska lyssna på honom. Det var live också, så den här muftin han kommer och presidenten tror han ska säga ingen ska fasta. Och han säger folk, lyssna inte på honom, alla måste fasta. Men jag tror den här muftin han fick stora problem med. Men i alla fall, han sa till och med till Haptin, han sa sanningen. Så i alla fall, man ska inte lyda ledaren om han kallar till synd. Men här nämner profeten Muhammed alaihissalam att det är en god egenskap att ge råd till ledaren. Att man som alim eller person med kunskap, om man kommer in till kungen eller presidenten och man kan ge honom råd, nasiha. Och säga till honom i taqillah, det här är inte bra, det här borde du göra bättre. Det här kanske inte är rättvist mot folket. På ett sätt så att han accepterar. Det här är tyder på att du vill honom väl. Och det här har nämnts i hadithen, adin och nasiha som ni alla känner till. Att ge råd till de muslimska ledarna. Och även den andra hadithen att den som har ett råd att ge till makthavaren ska inte göra det offentligt. Han ska ta honom i handen och göra det privat. Och om han accepterar så får han då den här belöningen. Så att ge råd till makthavaren tyder på att man vill väl. Varför? För när du ger råd till en makthavare, finns det några pengar att tjäna? Kommer du få status eller pengar om du går till al-khalifa eller al-imam till presidenten och du ger honom råd och sätter honom på plats? Kommer du att få någon pengar eller status? Nej, utan snarare kanske du kommer att skada dig. Eller hur? Det finns ingen världslig vinning i att göra det. Och det är jobbigt att göra. Eller hur? Du kan få problem och liknande. Men han gör det för Allahs skull. Vilket tyder på att det är, hans hjärta är rent. Han vill folk väl. Och det här är en god egenskap i islam. Att om någon har en ledande position så ger personen råd. Tillrättavisa personen, hänvisa personen och visa för personen vad som är det bättre alternativet, vad som kan göras bättre, vad som har gjorts fel och sätt personen på rätt väg. Det är mashallah en av de bästa gärningar du kan göra. Och vem är den bästa shahid i islam? Den som går till en orättvis ledare, ger honom råd och sen dödas. Som hadithen nämner. Han är en av de bästa martyrerna hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och råd ges till ledaren som vi sa, privat. Inte som vissa, de går upp på minbar och på tv och pratar mot ledaren och säger det här är råd. Utan råd ger man alltid privat. Och inte på det här sättet. Och sen nämndes då också att luzum jama'atihim, att hålla sig till den muslimska enigheten, är också ett tecken på ett friskt hjärta. Som vi sa, islam kallar till enighet. Och islam förbjuder splittring. När vi splittras blir vi svaga. När vi splittras kommer shaitan emellan. Vi muslimer ska vara enade på Koranen och sunnan. Vi ska vara en umma, en kropp. Och då är vi starka, eller hur? Så islam förbjuder splittring. Så vi ska alltid försöka uppmuntra till enighet. Och inte kalla till splittring. Och enighet, som vi sa, kräver lydnad till ledaren. Och därför finner vi också att det här som händer i många muslimska länder, de kallar det uppror, revolutioner. Även om ledaren har vissa brister, han är muslim. Det här splittrar folket, det här splittrar landet och det leder aldrig till någonting bättre. Det leder bara till vad som är sämre. Så man försöker alltid rätta till saker och ting på rätt nivå. Ena folket kring den muslimska ledaren och försöka förbättra samhället i sin helhet på rätt sätt och inte på fel sätt. För att om du har ett samhälle som är korrupt, det är mycket dulm och orättvisa. Och presidenten, kungen, han är orättvis. Om du tar bort honom, du skjuter honom, kommer det bli bra i landet?
Nej.
Nej. Det funkar inte så. Utan du måste börja på det man kallar för gräsrotsnivå. Folket måste börja bli bättre, eller hur? Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah kommer inte rätta till rätta ställa ett folks tillstånd så länge de inte till rätta ställer sig själva. Så man måste börja med sig själv, sin familj, sin omgivning, sitt kvarter. Och då när godhet sprider sig så kommer inshallah också det att sprida sig uppåt. Förstår ni? I alla fall, det här är en lång fråga. Men som vi sa, det är ett gott tecken att man strävar efter enighet. Och så sa han i hadithen, فَإِنَّ دُعَاءُهُمْ يُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ, att muslimernas dua yani, den accepteras om den sker på det här sättet. Att de är tillsammans, de är enade. Och folk gör dua för ledaren, ledaren gör dua för folket. Då kommer inshallah den här duan att accepteras. Nah. Nästa hadith berättas från Mus'ab ibn Sa'd an abihi, yani Sa'd ibn Abi Waqas. En av de nobla sahaba radiyallahu anhu. Och Sa'd radiyallahu anhu var ju den första personen som sköt en pil fi sabilillah. Han var väldigt duktig skytt. Har ni hört det? Han var väldigt duktig soldatkrigare. Och han var den första personen som sköt en pil fi sabilillah. Och Sa'd ibn Abi Waqas nämner här, innahu dhanna anna lahu fadlan ala man duna. Han trodde att han hade rätt till mer än de som var yani lägre än honom. Från profeten sahaba radiyallahu anhu. Yani de som var svagare eller fattigare än honom. Och då så sa profeten alayhi salatu wassalam, innama yansurullahu hadhihi al-umma bidu'afaiha. Allah ger endast seger till denna umma på grund av de svaga. Bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. På grund av deras dua, deras salat och deras uppriktighet. Vad händer här? Ni vet, om det är krig, korrekt jihad fisabilillah, då vinner, eller om muslimerna vinner, så tar de krigsbyten. Det kallas för ghanaim. Och dessa krigsbyten kommer sen att delas ut bland soldaterna. Okej? Okay? Och vissa som har kanske en häst får mer än de som inte har en häst. För han har liksom offrat mer i sitt krig. Den som kanske gör mer, yani vinner mer mark och liknande, får mer och så vidare. Så Sa'd tänkte här att han hade rätt till mer krigsbyten än andra soldater som gjort mindre. Men då så säger profeten Ali-Satt-Oslam dessa väldigt viktiga ord. Att vad är det egentligen som ger muslimerna seger? Vad är orsaken till att muslimerna får seger? Han nämner här att det är att Allah ger seger till oss på grund av våra svaga. De som i folks ögon kanske är betydelselösa. Svaga, fattiga, kanske har simpla kläder. De inte har någon speciell status i samhället. Det är på grund av dessa som Allah ger muslimerna seger. Med vad? Med deras dua, deras salah och deras uppriktighet. De som är fattiga och svaga i samhället. Man nämner här att denna hadith är ett bevis på att deras dua och deras salah oftast har mer uppriktighet. För att de som är rika och har status är oftast mer distraherade av sina rikedomar. Du har två personer som ber. En person som är fattig och en person som är rik. De ber eller de gör dua. Den fattige, han har inte så mycket världsliga saker att tänka på. Han är en simpel person. Och hans hjärta har mer ta'alluq vid Allah subhanahu wa ta'ala. Är närmare till Allah azza wa jal. Han har mer ikhlas. Han är mindre tankspridd. Han har mera sinnesro när han gör sin dua. Mera fokus, khushu, ödmjukhet. Medan den rike kanske är mer tankspridd. Hans hjärta är inte riktigt närvarande när han gör dua. Och så vidare. Så den här hadithen bevisar på vad? Att folks bön och folks dua är inte en och samma. Och den visar också på att man inte ska döma folk baserat på det yttre. För det kan hända, och det händer, att man dömer folk baserat på samhällsstatus. Du ser någon fattig i ett muslimsland, hans kläder är halvtrasiga, han kanske inte har tvättat dem på länge, han kanske inte kan tvätta dem, han sitter och tigger, eller han jobbar med någonting simpelt, han sitter och säljer enkla saker på gatan. Han är fattig. Då kanske vissa förringar honom. Ni ser på honom som en låg person i samhället. Och ser man den här rika mannen komma med mashallah finaste bilen och finaste kläderna och finaste parfymen och allting. Och säger wow. Eller hur? Här kommer the boss. Men vem är det som har status hos Allah subhanahu wa ta'ala? Det är frågan.
Ha?
Det är fattiga. Och därför en gång så satt profeten alaihi wasallam med sahaba. Och det gick förbi någon fattig person. Och då säger han, vad tror du om den här personen? Om han skulle vilja gifta sig med en tjej. Han sa, jag tror inte att han skulle få. En pappan skulle säga nej. Typ, du är inte välkommen. Man kommer att knacka på och frågar efter dotterns hand. Och så kommer en rik man. Han hade häst eller fina kläder eller någonting. Och sen, vad tror du om den här mannen? Om han skulle fria. Åh, han skulle få direkt. Men då så sa profeten alaihissalam att den första mannen, yani, är bättre än den andra mannen. Alltså hela dunya fylld av den andra mannen hos Allah subhanahu wa ta'ala. Walau aqsama ala Allah, om han skulle svära vid Allah som det nämns i vissa hadither, Allah skulle acceptera hans dua. Yani den här fattiga personen som folk ser ner på, om han skulle säga wallahi, Allah kommer att göra si och så, Allah kommer att acceptera hans dua. Han har en sån hög position hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så Allah ger seger till vem? Till muslimerna på grund av de svaga. På grund av deras uppriktighet. Och det här bevisar också hur viktigt det är att dyrkan mäts inte i kanske antal eller kvantitet. Utan dyrkan mäts i uppriktighet. Hur nära man är till Allah subhanahu wa ta'ala i respektive dyrkan. Som här dua och salah. Den här mannen är nära till Allah. Han har uppriktighet till Allah. Hans dyrkan är den bästa dyrkan. En annan person gör dua. Han gör salah, men han har mindre yani närvaro, mindre ikhlas och yani khushu till Allah Azza wa Jalla. Hans dyrkan är längre bort från Allah subhanahu wa ta'ala. Så man ska alltid tänka på detta. Att försöka ha en sån ren avsikt som möjligt då man gör en dyrkan till Allah Azza wa Jalla. Och här också att man ska aldrig se ner på de svaga. De som kanske är arbetslösa, de som är fattiga, de som är sjuka och liknande. Kanske de är mycket, mycket bättre än dig. Så man ska aldrig tänka på det här sättet. Och här på en individuell nivå, även på en samhällsnivå. Att man som ett samhälle börjar att förtrycka de svaga. Idag till exempel flyktingar kommer till ett land. Lajin. Och du bara kallas, alla ska ut från landet. Du börjar förtrycka allihopa. Och de har ingenstans att ta vägen. Och liknande. Det här kanske, Allah ger dig seger i landet som ledare. Ger dig pengar och baraka i landet för att du hjälper de svaga. Eller hur? Men när man börjar förtrycka de svaga och se ner på de svaga och stänga dörren för de svaga, kanske Allah kommer att börja stänga dörrar för dig också. Så man ska alltid ha den här inställningen. Vi kollar inte på folks utseende. Som profeten sa, att Allah kollar inte på våra utseenden, Allah kollar inte på våra pengar. Allah kollar på vad? Våra hjärtan och våra gärningar. Mycket, mycket viktigt. Och vem är den bästa personen hos Allah? In akramakum indallahi atqakum. Den mest nobla personen av er hos Allah är den som är mest gudfruktig. Så alltid att man inte dömer folk baserat på det yttre. Utan det är hjärtat. Och sen, asså, man ska inte gå och döma folk. Vem är bra och vem är dålig muslim? Yani bara på det yttre. Självklart om en person syndar och så vidare. Vi dömer det som en felaktig gärning. Och personen har sin brist i sin religion. Men vi talar här generellt. Att vi dömer inte folks iman baserat på pengar. Baserat på rikedom. Baserat på kläder. Baserat på status och arbete. Utan vad som avgör om personen är bra eller dålig. Det är vad som finns i dens hjärta. Alla inna taqwa ha huna. I hjärtat. Och det är bara Allah azza wa jalla som vet vad som finns i människornas hjärta. Vi lämnar en till hadith, inshallah, så när vi är färdiga. Det berättas här från Dhahak ibn Qais radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att Allah tabaraka wa ta'ala säger, hadith Qudsi, Allah säger: ana khayru sharik, jag är den som är minst behov av en partner. Den som gör shirk, när ni sätter någonting vid min sida, kommer jag att lämna till den han satte vid min sida. Ya ayyuhannas akhlisu a'malakum. Människor, gör era gärningar uppriktigt. För Allah Ta'ala accepterar bara de gärningar som görs med uppriktighet för hans skull. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala la yaqbalu min al-a'mal illa ma khallusa lah. För Allah accepterar bara det som görs uppriktigt för hans skull. Och säg inte att det här är för Allah och för familjen. För då är det för familjen och inte för Allah. Och säg inte att det här är för Allah och för erans skull. För det här är inte för Allahs skull. Här nämner profeten a.s. att Allah säger att han är den som är minst behov av en partner. Allah azza wa jall, han är al-ghaniyul hamid. Den enda sanna guden. Och den enda som förtjänar att dyrkas. Och vi sätter inte någonting vid Allahs sida. Vi gör inte en gärning för Allah och någon annan. Vi gör bara en gärning för Allahs skull. Och om en person gör en gärning för någon annan än Allahs skull, så lämnar Allah den här personen åt den som han satte vid Allahs sida. Och det sägs på honom på domedagen: gå och sök din belöning från den som du satte vid min sida. Den som visar upp sig för folk kommer på domedagen att ombes att hämta sin belöning från de här människorna. Det finns ingenting att hämta från dem. Så gör man kyrk, så lämnar Allah personen åt den som han satte vid Allahs sida. Och sen är shahid, själva argumentet i hadithen som bevisar det här med uppriktighet. Det är att profeten a.s. sa: ayyuhannas, människor, akhlisu a'malakum. Gör era gärningar uppriktigt. För Allah accepterar bara de gärningar som görs uppriktigt. Och det här är jätteviktigt. Om en person gör en islamisk gärning för någonting annat än Allah, kommer han inte att få den accepterad. Och vi har två sorters gärningar i islam. De som är världsliga och de som är religiösa. Al-adat, al-umur al-dunyawiyya, och al-umur al-ibada. Det som är världsligt och det som är dyrka. Det som är världsligt. Till exempel, jag ska dricka vatten, måste jag ha ikhlas? Måste jag det?
Nej.
Nej. Äta och dricka, jag behöver inte ha ikhlas för att dricka vatten. Jag ska gå ut och jogga, ska jag ha ikhlas?
Nej.
Nej. Jag kan ha, det kommer vi prata om i källan nästa vecka, en god avsikt. en religiös avsikt bakom att gå ut och jogga. Eller dricka vatten och så vidare. Men det är inte ett måste. Okej? Okay? Det är inte en dyrkan. Men när det kommer till ibadah, till dyrkan, där måste du ha uppriktighet. Annars accepteras inte gärningen. Den kastas tillbaka på människan. De gärningar som inte görs med uppriktighet kommer inte accepteras. Och det här kommer vi tala om när vi talar om ria, en ögonkänneri. Och här nämndes en till sak. Och det är att profeten a.s.w. sa, säg inte, det här är för Allah och det här är för familjen. Det här är för dig och det här är för Allah. Vad menas med det? Att till exempel en person har en bror som är fattig. Och han säger, gör det här, jag ger honom pengar. För din skull och för Allahs skull. Jag är för att visa upp mig, att du ska tycka om mig, jag ska få någonting tillbaka. Och för Allahs skull. Lä. Du ska inte dela din avsikt på det här sättet. Utan du ska säga bara för Allahs skull. Eller hur? Två personer har problem. Jag säger sulh. Stifta fred. Yani, bli vänner. Lämna de här problemen. Och då så säger personen, okej. Okay, jag sheikh. För din skull och för Allahs skull. Får man säga så? Nej. För vems skull? För Allahs skull. Så när man gör en god gärning, blanda inte in andra avsikter. Vi säger, för Allah och för fosterland. Det är också så här. Yani, lilla och lillbalad. Lilla, yani, allt du gör för religionen, gör du för Allahs skull. Och inte för någonting världsligt. Men vi avrundar här för idag och kan ta lite frågor om det finns några sådana, inshallah ta'ala. Och fortsätter inshallah nästa vecka. Och då kommer vi gå igenom den viktiga hadithen, innam al-amalu binniyat. Och vi kommer tala om det här med avsikter och dess stora position i islam.
Det är profeten som säger det här, eller det fortsättningen av hadithen Qudsi?
Vad jag förstår är den här hadithen, första delen i hadith Qudsi. Och slutet på hadithen är profetens ord, alaihissalam. Wallah alam. Vi kan ha lite komplicerade frågor.